Josefin Nygren, P4 Gävleborg.
Göteborgsartisten Miriam Bryant framkallade tårkalas hos rocklegendarerna i Queen. På Polarprisgalan under tisdagskvällen. På scen på Grand Hotel gjorde Miriam Bryant sin egen tolkning av Queens stora dänga The Show Must Go On inför Musiksverige, kungafamiljen och framförallt rocklegendarerna själva, Brian May och Roger Taylor. Efteråt så kuppade en tårögd Brian May till Tilde de Paulas intervju med Miriam Bryant under TV4s sändning för att tacka den svenska artisten.
Very honored. She's amazing. You are amazing. Just amazing. We're all like hearts in our mouth. Beautiful.
Thank you so much. That means so much to me.
Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
Det avslutar Kulturnytt.
Sex personer dog när en migrantbåt kapsejsade utanför Kanarieöarna idag, det uppger den spanska räddningstjänsten. Det är 4 kvinnor och 2 flickor, 5 och 16 år, rapporterar AFP. Och ombord fanns minst 150 människor enligt spansk media, och räddningstjänsten har med helikopter arbetat med att hjälpa dem in till en hamn på ön El Hierro. I Gaza har minst en person dödats och över 40 skadats när Israel öppnade eld vid ett matutdelningscenter i södra Gaza igår. Det här uppger det Hamas-styrda hälsoministeriet.
Videor från Rafah i södra Gaza visar hur tusentals människor springer i panik på sanddyner i ett kallt område. Människorna vittnar om att den israeliska armén öppnade eld i samband med att människor tagit sig till området för att ta del av nödhjälp som delades ut av en amerikansk nyetablerad hjälporganisation som är en del av en ny israelisk biståndsplan för Gaza. Enligt Israel sköt armén varningsskott för att skydda det amerikanska teamet. Ekot pratade med småbarnsmamman Balkis en stund efter beskjutningen. Hon vittnar om att hon såg skadade ligga ner på marken efter att israeliska trupper öppnade eld. Jag vet inte hur jag tog mig därifrån. Jag kan knappt stå på benen av rädslan jag upplevde, säger flerbarnsmamman Balkis. Balkis och tusentals andra palestinier gick i ungefär 2 timmar över guppiga vägar och sanddyner för att komma fram till det amerikanska matutdelningscentret. Samar Hadros i Jerusalem och Bara Lafi i Gaza.
Sverige nu. Naturvårdsverket kommer inte att överklaga mark- och miljödomstolens beslut att låta Heidelberg Materials fortsätta bryta kalk i 30 år till i Slite på Gotland. Tidigare har parterna haft olika uppfattningar om kompensation för höga naturvärden som förloras. Men nu har bolaget enligt Naturvårdsverket i hög utsträckning anpassat sina skyddsåtgärder, och det kommer innebära högre skydd för miljön, vilket gör att myndigheten alltså inte överklagar beslutet. Det är nu klart att det blir en sammanslagning av Moderna Museet, Arktes och Statens konstråd. Regeringen väljer att gå vidare trots kritik från flera remissinstanser. Bland annat har det funnits farhågor för att områdena arkitektur och design skulle få mindre utrymme och anslag i en organisation som domineras av Moderna Museet. Och i en kommentar till Kulturnytt skriver kulturminister Parisa Liljestrand att de tror ändringen kommer gynna medborgarnas möte med konst och kultur. Förändringen föreslås träda i kraft 1 januari nästa år. Ekot med Julia Brynolfsson.
P1, Sveriges Radio.
Helena Isén, hur besvärligt är det för Tidöpartierna att debatten om juridiskt könsbyte blossat upp igen?
Det är lågintensivt jobbigt, framförallt för Moderaterna.
Fredrik Furtenbach, varför är det viktigt att politiker klarar kunskapsquiz?
Nej, men quiz är ju inte viktigt, men folk gillar politiker som är kunniga.
Lyssna på det senaste avsnittet av Det politiska spelet med mig, Parisa Höglund. Finns i appen Sveriges Radio Play.
Många kan känna hopplöshet när de tänker på klimatfrågan. Men nu ska det handla om helt andra vinklar på det här. För hur skulle det vara om framtiden tog en helt annan vändning när det gäller extremväder och andra hot mot människa, djur och natur? Programmet sändes första gången i december förra året.
Jag vaknar av solen som skiner in. Tittar ut genom fönstret och ser det glittrande havet. Tänk att fisken har kommit tillbaka, pappa. Vi var ju så ledsna när näten gapade tomma. Och bären och svampen växer igen. Skogen står frisk och grön här och den är fylld av fågelsång. Och i växthuset som vi gjorde av fönstren från den gamla stugan odlar vi våra grönsaker. Alltså allt blev så mycket bättre, pappa, än vi vågade tro. Och nu får mina barnbarn njuta av den här platsen. Det är ju lite varmare än förr, det är det. Men luften är renare. Havet har inte stigit och spolat bort allt. Och vet du, pappa, alla gräsklippare och vattenskotrar, de stör inte längre, för nu går allt på el. Och plötsligt hör vi bara vågorna, måsarna och barnskratten. Du lyssnar på Klotet om hur det skulle vara att leva på en frisk och välmående planet. Jag heter Marie-Louise Kristola. Välkommen Björn Ferry, olympisk mästare i skidskytte och planetskötare.
Hej, hej.
Du, hur ser ditt liv ut i en hållbar värld?
Då tror jag att vi kan vara framme år 2070, det är 92 år, så jag är lite småskralt i och för sig. Men då tror jag att då har vi kommit väldigt långt teknologiskt, för det var det som krävdes för att vi verkligen skulle kunna vända och sänka koncentrationen av växthusgaserna i atmosfären. Så det är en högteknologisk värld där många människor egentligen har en meningskris och funderar på vad ska vi jobba med egentligen? För vi har blivit lite obsoleta där, vi har blivit ersatta av maskinerna till stor del.
Så vad fyller vi livet med då då?
Ja, men då tror jag att då kommer vi att vara mer människor. Det vi egentligen gillar att göra. Det vi gör nu, vi sitter, vi träffar människor, vi pratar, vi umgås. Man kan väl lära sig ett instrument eller hålla på idrott om man vill göra det. Det behöver som inte vara egentligen för att man ska tjäna pengar på det. Bara för att det är så fantastiskt stimulerande. Varför inte läsa lite mer?
Men du Björn, du och din fru Heidi Andersson, ni bestämde er ju för att leva ett fossilfritt liv 2025. Ni har ju gått före många av oss, ni har ju gjort mycket av det här som vi alla skulle behöva göra. Vad tycker du att det har gett er som människor och familj kanske?
Jag skulle säga för mig har det gett den där långsiktiga visionen, inriktningen, att jag vill någonstans. Och sen känns det av att det är ju lite kittlande att ligga före. Alltså att vara typ först i Lappland med elbil och sen se det här hända. Att testa grejer och ligga lite före och andra så höjer på ögonbrynen och sen kommer de efter. Alltså det är ändå kul att vara lite sådär förlöpare, det ska jag säga.
Mm. Rebecka Karlsson, hållbarhetsentreprenör och författare. Välkommen du också.
Tack.
Men Rebecka, om vi tänker oss att vi lyckats med det som vi vill göra. Hur är det att leva i den här hållbara världen då? Kan du liksom måla någon bild av det så att vi ser den framför oss?
Jag tror att den kommer se väldigt olika ut för olika människor. Det är lätt att tänka att det hållbara livet ska se ut på ett sätt, men det kommer ju se ut på vilket sätt som helst som är hållbart beroende på vem man är. Men för mig så tror jag att jag längtar efter att spendera mycket mer tid med andra människor. Jag ser något stort skärgårdshus framför mig där vi äter en lång, härlig frukost med nybakt bröd. Sen går jag upp på övervåningen och så kommer någon kollega som också är en kompis och så gör vi något sånt där stort, viktigt arbete. Så vi arbetar, men vi gör det mer för att det är verkligen någonting som vi vill göra. Och sen tror jag att vi badar i havet och bastar lite. Jag tror att det kommer se helt olika ut för olika människor och att det är viktigt också att man får hitta sina egna framtidsbilder, att inte prackas på av någon annan.
Mm.
Jag tycker det är väldigt intressant när man ser de här bilderna som ibland AI-genererats av framtiden. Ibland är de här skyskrapor med flygande tefatsrobotar och man ser knappt en människa. Eller så ska det liksom vara bara natur. Men mest troligt kommer det ju se ut på sätt som vi inte har någon aning om idag. Men jag hoppas att det är mycket fokus på gemenskap och kreativitet och saker som vi mår bra av.
Och som ger mer liv då?
Ja, och som är liksom i samklang med livet. Om vi tar bara klimatfrågan så ska ju utsläppen vara 0 2050. Det råkar vara samma år som jag går i pension. Så då kan jag tänka så här, då ska jag liksom kunna vakna på morgonen, titta ut genom fönstret, koka min kopp morgonkaffe och bara, att vi har skapat ett sätt att leva som arbetar med naturen. Det bara harmoniserar. Vi pratar mycket om hållbar utveckling. På norska säger man ju bärkraftig utveckling. Det är en utveckling som bär över tid. Det ser jag väldigt fint.
Mm. Thomas Hahn, docent i ekologisk ekonomi vid Stockholms universitet. Välkommen du också.
Tack.
Vi har slutat att arbeta mot naturen och arbetar istället med naturen. Alltså.
Ja, precis. Som du sa så finns det inte bara en version. Det skulle vara fruktansvärt. Mm. Det kommer finnas nördar, även i ett hållbart samhälle, som vill ägna sig bara åt teknik eller vara åt frimärkssamling eller gå in i sin idrott och träna liksom, eller hålla på med musik och konst. Och det kommer folk som gör lite destruktiva saker också. Så det finns naturligtvis många sätt att leva hållbart. Vi kommer inte vara så himla olika. Vi har kvar vår biologi. Och vår biologi är både extremt kreativ och konstruktiv, också ganska våldsam och destruktiv ibland. Så dynamiken kommer vara lika spännande. Det kommer finnas utrymme för alla dessa olika människor i ett hållbart samhälle.
Men det viktiga är då att vi inte tar på naturens resurser längre.
Nej, det kommer det inte kunna göra, för den sortens frihet finns inte längre. För det är reglerat och det är så pass hårt beskattat och det är förbud. Och det är inget konst. Det är ungefär som att det är förbud att mörda människor idag. Vi gör ju inte saker som är förbjudna i allmänhet. Så vi kommer att ha teknik och regelverk och också normer som säger att det är dumt att hålla på att förstöra naturen. Det är lika dumt som att sparka på människor.
Mm.
Men det finns minst lika mycket utrymme för var och ens individualitet.
Mm. Har vi fått en massa extra tid, eller vad har vi fått i en sån här värld om den här nästan fossilfri och frisk och välmående?
Jo, men det som Björn säger, det är vi får mycket mer fritid. Och därmed får vi också frihet att göra mer som saker som vi vill. Och sen kan man fråga sig, får vi mera frihet att göra som vi vill på riktigt? Ja. Då måste man faktiskt fundera på vad det man vill göra. Och det blir en omställning. Så om vi ser på Köpenhamn och Frankrike och Gent i Belgien har ställt om från bilism till att cykla mycket mera. Så var det kanske först att, det minskar min frihet. Och sen efteråt, fan vad mycket bättre det blir livet. Så det är att gå igenom den fasen att känna att det blir bättre efteråt. Och det, om man intervjuar folk där så säger de att det är bättre nu. Men innan var de jättearga. Då var det mordhot och hat och allt möjligt.
Mm. Men Rebecka Karlsson, vad är det som har krävts av oss människor för att lyckas då få planeten att bli så här fantastiskt hållbar och fin och levande på alla sätt och vis?
Mm. Jag tror att vi verkligen behöver sätta livet i centrum. Hur fungerar liv? Jag tror att vi studerar liv. Hur kan vi arbeta med livets processer? Och hur kan människan bidra med mer liv i alla dess former än om vi inte var här? Som natur, som kärlek, som kreativitet, som livskraft på andra sätt. Så jag tycker det är väldigt paradoxalt just nu att vi ser oss som över naturen. Och samtidigt så ser vi det som att det bästa vi kan göra är lite mindre skada. Det går inte riktigt ihop. Så det är som att vi behöver hitta våran roll igen i den här livsväven. Våran uppgift, vad ska mänsklighetens unika, vackra bidrag vara till helheten?
Mm. Mer liv i centrum, mer teknologi, trodde Björn. Ja, vi vet ju inte riktigt. Men vi ska försöka uppehålla oss i den här världen där allt har blivit på allra bästa sätt. Där vi har lyckats, vi klarade det. Vi lyckades bygga den här hållbara världen. Thomas Hahn, om vi skulle titta närmare på den, vad är det allra viktigaste som vi har gjort för att nå dit?
Vi har funderat över vad som är livskvalitet. Och som Rebecka är inne på, vad är livet och meningen med livet? Kanske en meningskris som du nämnde, Björn. Och förstå att det kan bli så mycket bättre än vad det är nu. Det handlar också om att inte vara fångad i rädsla, utan få ta del av trovärdiga visioner. Att ha en vision som både leder till bättre livskvalitet och mera fritid, men också en sann frihet.
Okej, vi fick visioner. Vi hade visioner om hur framtiden kunde bli, och vi övervann någon sorts rädsla då framtiden.
Ja, för idag är vi rädda för arbetslöshet. Om vi dämpar takten, då blir det mindre pengar i plånboken och arbetslöshet. Hur ska vi kunna råd betala barnens räkningar och allting som vi ska göra? Så det behövs en version som säger att ingen ska lämnas därhän. Och den versionen finns idag, men det vi lyckades med det var att få sådana versioner att bli trovärdiga hos vanliga människor så att de känner att jag kan få jobba mindre, men jag blir inte arbetslös och jag kommer ha råd att betala räkningarna.
Mm. Björn Ferry, man tänker ju ofta att det här att ställa om livet, det handlar om att försaka en massa saker. Men kan det till och med vara så att vi har fått någonting i den där nya världen?
Ja, men helt klart tror jag att slutpunkten i det här, det blir att vi får oerhört mycket tid. Annars kan vi lätt, vi effektiviserar saker, men då gör vi bara annat. Så vi byter liksom inte ut ekonomisk välstånd i fritid. Det gör vi bara en liten del. Vi jobbar ju mindre nu än för 100 år sedan givetvis. Men det blir inte så där som de trodde då, att vi bara ska jobba 15 timmar i veckan. Vi jobbar ju mycket mer. Men kommer man till den där punkten som fler och fler börjar prata om, det här med AI och hej och hå, att vi utvecklar generell intelligens, då får man superintelligens. Då behöver man ju bara spela det spelet ett tag till CNC, men att då kommer det vara bättre än oss på i princip allting. Och då blir det nog ganska troligt att vi kommer jobba mindre med att försöka försörja oss. Men det kan vara så att vi skapar enorma värden som egentligen kan räcka till alla. Vi frågar vad vi ska göra och hur man fördelar det här på ett vettigt sätt. Mm. Utan att ha liksom sabbat planeten.
Okej. Okay. Är det möjligt då? Jag tänker, Thomas Hahn, alltså går det att bygga en världsekonomi i harmoni på något sätt med natur?
Ja, en del ekonomer tror liksom att ekonomisk tillväxt skapas genom innovation och genom bara att vara smarta liksom. Och trodde jag kanske också för 20 år sedan. Men det finns ju data som visar liksom att alla länder använder mer och mer material. Och det är biomassa, det är sand och cement, det är metaller och fossila bränslen. Och det bara ökar och det precis följer BNP-kurvan. Så när det gick ner då under finanskrisen så gick också både BNP och materialanvändning gick ner. Och sen under pandemin gick det ner också och det följdes åt. Så det följdes åt kusligt nära. Men det är klart, det här är vår ekonomi som vi har idag, där det är extremt billigt med naturresurser och energi. Så för att Björns version ska bli verklighet så krävs det en helt annan beskattning. Och för att den ska bli möjlig så tror jag det som är genidraget, det vill säga att det ska bli billigare med arbetskraft, det ska bli billigare, vi ska ändå få det på något sätt få det bättre. Så släpp inte den saken, vi ska få det bättre i ett hållbart samhälle, men det blir inte billigare med energi och naturresurser. Så slösande kommer vara jättedyrt. Men släpp teknikerna loss så blir det jättemycket innovation som blir då lönsam och effektiv på riktigt. Så vi behöver verkligen använda ingenjörerna och teknikerna till det de är bra på. Och de kan göra de här sakerna, det är inte tekniken som sätter gränser liksom.
Mm. Du Björn Ferry, du har ju faktiskt gjort mycket av den här förändringen redan i ditt liv och du är med din fru en förebild för många. Jag tänkte att vi skulle lyssna lite grann på hur det lät när du och Heidi Andersson var med i Klotet förra gången. Det var 2017. Då berättade ni om ert projekt så här.
Ja, men nu har vi ju lagt det elitidrottandet åt sidan, så nu kanaliserar vi all den där energin som vi tidigare lagt på elitidrott på målsättningen att bli fossilfria till år 2025.
Fossilfria år 2025, vad betyder det då?
Ja, det betyder att vi ska göra allt vad vi kan för att utesluta olja, kol och fossilgas ur våra liv.
Och vad betyder det mer konkret, Björn? Hur förändrar det livet? Vad måste ni förändra på?
Ja, det första jag gjorde var att gå in på SJs hemsida. Där hade jag ju aldrig varit inne i hela mitt liv. Jag har ju alltid flyger runt hela världen och även inrikes. Mm. Så att det har ju varit mycket kring transport. Tåg och elbil och
buss.
Maten och odlandet och hur man sparar sina pengar. Det är ju hela livet egentligen. Annars är det samma linje som idrotten. Att man sätter upp ett mål och så försöker man nå dit och se vad kan man göra och försöka mäta och ta det steg för steg.
Ja. Ta det steg för steg. Hör du, snart om några månader så är vi där, 2025. Hur har det gått?
Ja, men jag skulle säga att det har gått så bra som det kan gå. Och det här med elbil, det var en stor, vi bytte ju redan 2016 och bodde i Lappland och det har ju funkat. Och nu ser man att det är elbilsmodeller som är Sveriges mest sålda bilar och även världens mest sålda bilar. Så det är som att det var man tidigt på och det är någonting som händer.
Mm.
Tågresandet, ja, det har jag hållit i sedan 2017. Jag har inte flygit sedan 2017. Men det är ju ganska dåligt att åka tåg. Men det är ju Det är ju energisnålt, men det funkar rätt dåligt. Och det lär det ju fortsätta en par decennier. Det byggs ju som inga nya rälsar och tåg och sånt där. Så det kommer att vara ett problem. Men det har gått så bra som det kan gå, men vi är inte ner på noll. För man får ju en par ton via skattsedeln och samhället har ju inte ställt om.
Mm.
Sjukvården, skolan, omsorgen och militären och det, det är fortsatt fossildrivet. Så är man en del av Sverige så får man ju några ton på sin lott. Liksom.
Men hur mycket har ert vardagsliv förändrat?
Egentligen är det ju inte jättemycket. Alltså som vi bor, ja, att bara byta, man transporterar sig, det är inte jättesvårt. Det är för många handlar om att ha råd att byta bil eller att inte ha en bil alls och så vidare.
Mm.
Och att bara handla second hand och grejer, allt håller ju kanske lite grann kring maten. Så sånt som är vanemässigt, att man gör på ett visst sätt, alltså allt hur man borstar tänderna, vad man än gör, att det är som svårt att ställa om bara sådär på en gång. Men det blir mycket gröt.
Det blir mycket gröt.
Ja, och det är ju, det är både nyttigt och billigt och klimatsmart sådär. Men vi är inte så kräsna, jag och Heidi, så att folk går inte igång när man säger ät mer gröt.
Men det gör jag också på vardagarna, men man kan ju inte leva bara på havregrynsgröt.
Nej. Ja, men vi har ju tillgång till viltkött och sådär, men det är som ingen hållbar lösning globalt sett. Det är helt uppenbart att det är så. Och det är samma med fiske. Man kan ju fiska om man har fiskerätt och vi har mark och sådär. Men ser man det globalt sett så är det inte det heller någon lösning. Liksom. Och det är väl lite olika beroende på vart man bor. Men jag ska säga vi har kommit så långt vi kan. Men det är ju uppenbart att det är en stor omställning. Elbilen är bara första steget. Det är de där stora teknologiska stegen. Självkörande bilar pratar många om och nu har man som tappat tron på det lite grann. Men det kommer förändra oerhört mycket. Då använder du bilen 5 gånger så mycket och städerna blir gröna fast vi kan bo många fler. Så det där kommer att förändra mycket.
Men vad skulle du säga har varit svårast?
Och kanske kring... I början var det också så populärt. Då var vi med klotet och alla heja. Men nu är ju som politiska vindarna har ju svängt. Så nu är det mer provocerande. Så man håller lite lägre profil bara för att inte bli liksom nackad på stan. Det är lite... Det har ju svängt lite grann.
Mm.
Och då gäller det att hålla i och hålla ut och hålla fast vid som en positiv vision.
Menar du att ni möter mer motstånd nu för ert val?
Ja, det ska jag säga. Det är mer polariserat. De som inte trodde på det här från början, de är fler och högljuddare nu. Och nu är det som det stora att man bygger murar och det är mest hot om krig. Och att det har som skiftat mot det ifrån de här långsiktiga gemensamma frågorna som vi som ska lösa gemensamt. Så det ser jag som ett stort problem. Men det är ju inte bara i Sverige.
Mm. Vad tänker ni ändå var Rebecka Karlsson och Thomas Hahn? Alltså vad är det allra svåraste med den här omställningen? Vad var det svåraste om jag nu ska hålla mig kvar i framtiden?
Jag tror det svåraste är att föreställa sig att det kommer bli bra. För vi vet vad vi har och vet inte vad vi får. Och sen när det blåser sådana vindar som Björn nämner, då är man orolig för att jag kommer att tillhöra de som då inte får så mycket. Framförallt om man redan nu tillhör de grupperna som kanske har lite lägre inkomst eller som känner sig bortglömda på landsbygden. Jag var pratade på landsbygdsriksdagen i våras. Och vi berättade liksom att vår forskning visar att de personer som är helt emot höjda koldioxidskatter på bensin och diesel, hälften av dem ändrar sig. Om man lägger till en bisats, ifall de som är låginkomsttagare bor på landsbygden kompenseras för de ökade kostnaderna, då blir de förespråkare för ökade koldioxidskatter. Och det visar liksom att folk är inte alls mot klimatpolitik och mot koldioxidskatter. De är emot den fördelningen där de känner att jag blir en sucker, alltså jag förlorar på detta och ingen bryr sig om mig, jag måste tänka på mig själv. Så det som hände då mot slutet av 2020-talet, det var att vi började ha visioner som talade till alla människor. Alla ska med, ingen ska lämnas därhen. På riktigt. Och då blir folk tryggare och vågar bejaka den här utvecklingen.
Mm. Rebecka Karlsson, jag tänker här nu när jag hör Björn prata om elbilen som ni hade redan 2016. Och den fungerar bra i smällkall vinter i Lappland och sådär. Det är vi ju rätt många som har testat och vet.
Mm.
Men väldigt många är ju övertygade om att det fortfarande är övertygade om att det går inte. Elbilen är ju bara ett exempel. Men jag menar att det där med att jobba med folks förväntningar. Hur viktigt är det att jobba med våra egna förväntningar? Och hur viktigt har det varit för att våga gå mot en annan framtid då kanske?
Ja, men det är ju jätteviktigt. Idag pratar vi mycket om generativ AI. Men det finns ett begrepp som är generativa berättelser också. När vi berättar någonting tillräckligt mycket så blir dels för de här berättelserna ett eget liv. vi börjar säga saker som inte kommer från oss utan vi har hört någon annanstans. Vi börjar bara repetera det här och det påverkar ju också hur vi agerar. Så jag tycker vi ägnar så många timmar varje dag åt att prata. Mänsklig kommunikation, det finns så oerhört mycket potential i det. Mm. Vad är det för berättelse jag berättar hela dagarna? Och det finns en professor på Stanford som heter Jennifer Aker. Hon har sagt att ledarskap kan reduceras till att berätta rätt historia till rätt människor vid rätt tidpunkt. Därigenom kan vi liksom orientera oss. Var är vi? Vad är sant? Och hur kan vi agera? Inom buddhismen pratar man mycket om att det är väldigt viktigt med vad är rätt syn på verkligheten just nu? Så att vi utifrån det kan agera. Och just nu har vi väldigt mycket berättande om vissa saker. Det är väldigt intressant tycker jag alltid att lyssna på. Vilka berättelser hör jag i samhället just nu? Och vilka berättelser hör jag inte just nu? Och är det här sant? Mm. Men berättandet, det finns oerhört mycket kraft i berättandet. Och jag skulle vilja att vi också blir mycket mer proaktiva i det. Vilka förändringar eller transformationer vill vi se? Och vilka berättelser kan hjälpa oss att genomföra de här berättelserna?
Vad tycker du att vi hör de berättelserna då?
Idag tycker jag att det är väldigt mycket fokus på till exempel vad är den fulla potentialen i AI, artificiell intelligens? Då kan jag tänka att det finns två problem med det. Dels att vi bara fokuserar på artificiell intelligens och sen att vi framförallt fokuserar på intelligens. Om vi är intresserade av intelligens, är det bara den artificiella intelligensen som är intressant? Vad är den fulla potentialen i naturlig intelligens eller i social intelligens? Men det andra är ju, är det verkligen intelligens som är det som ska lösa alla våra utmaningar just nu? Eller finns det andra värden som vi borde slå vakt om? Mm. Det tycker jag också är väldigt intressant.
För att lyckas skapa den här hållbara världen, vad skulle vi behöva för visioner? Jag tänker på dig som gammal idrottare, Björn Ferry. Ni jobbar väl med sånt där? Affirmationer och visioner. Ja. Man står på prispallen, man har lyckats.
Men det som är så lätt är att alla vill ju samma sak. Och det är en tävling om man fattar att det är 10 km jag ska åka, ska träffa prickarna. Och det är som gemensamt mål för alla. Här är det ju, det är berättelser som styr människan. Det finns olika berättelser. Vi har religioner, ideologier och allt möjligt sånt där. Och annat som vi hittar på. Och vi är lite oense om vilken berättelse som ska gälla. Men många är ju ändå överens om att det vore bra om vi utrotar världsfattigdomen och att alla fick ha det bra, inte bara några. Man kan ju titta tillbaka till historien. Någon säger att ja, det var bättre förr, men det var det ju inte. Herregud, hälften barnen dog innan 5-årsåldern ända fram till 1800-talet. Det är ju ingenting vi vill tillbaka till eller någonsin kommer att acceptera. Det måste vara en annan utveckling. Så att spara sig in i framtiden, det är ju som svårt. Men vi måste vara oerhört effektiva. Och det är det vi kan vara. Och då måste man som ändå gå och hålla in på teknikutvecklingen, för vi är ju människor, vi styrs ju ändå av evolution. Vi kommer inte bli 1000 gånger smartare inom 20 år. Bara, det tar ju lång tid om vi på något vis ska ha evolutionärt tryck på oss själva. Men tekniken har ju andra möjligheter. Det är kortare generationer där.
Men jag tänker, Rebecca Karlsson, du har ju skrivit en hel bok om exponentiella tekniker och hur det är de som kommer att hjälpa oss, de här som utvecklas jättesnabbt. Och att det är det som kommer att vara ett viktigt verktyg. Men tror du inte riktigt på det där längre själv?
Alltså, boken heter ju Exponentiell klimatomställning. Så det kärnan i det är hur får vi till en väldigt snabb minskning av utsläpp med hjälp av exponentiella teknologier, som de kallas, exponentiella beteendeförändringar och systemförändringar. Så jag tycker vi ska använda liksom hela verktygslådan. Och ibland är teknologi viktigt, men ibland så är det mer intressant att titta på hur kan vi få till sociala tipping points till exempel i vissa nyckelbeteenden. Mellan 5-15% av en grupp börjar dela en ny värdering eller ett nytt beteende, så tenderar den stora majoriteten att bara haka på oproportionerligt snabbt. Och det är få, som Björn var inne på, ganska få beteenden som kan få väldigt stor effekt. Det handlar om matvanor, hur sparar vi våra pengar, hur reser vi och så vidare. Så det är minst lika intressant, hur får vi till snabba, storskaliga förändringar i nyckelbeteenden till exempel. Så jag tror absolut inte att det bara är teknologier som ska lösa allt. Mm. Men att det kan vara en del såklart.
Mm. Men hörni, jag skulle vilja hålla fast vid de där framtidsvisionerna. Mm. Vad vi tror om framtiden och vilka bilder vi får. För det görs ju en del försök att skapa såna här inspirerande, positiva framtidsvisioner kanske. En berättelse om hur vår värld kan se ut i framtiden. Vi ska lyssna på ett exempel ur en poddserie som heter 2072. Den bygger på forskning om, i det här fallet, hur våra städer kan se ut om sig sådär 50 år.
Där man förr såg ändlösa rader av bilar och lastbilar och motorcyklar mot en fond av tegel och betong är det nu idel grönska. Och bensinångor och avgaslukter har lämnat plats för doften av frisk luft. Det är otroligt att jag vaknar till koltrastens sång och doften av gräs. Jag behöver bara sträcka ut handen genom köksfönstret för att plocka mina egna örter. Och det lilla jordbruket ett kvarter bort säljer egenskördade grönsaker. Det borde vara sinnesbilden av att vara ett med naturen för mamma. Men det stämmer inte med hennes definition av natur. Så hon vill ut.
Mamma vill ut i något ännu vildare, för här har städerna blivit fossilfria oaser. Men den vilda naturen utanför städerna, den får man knappt åka ut i längre. Den måste liksom vårdas, den är skör och sådär. Och det är dit mamman i den här berättelsen längtar. Först, vad får ni för tankar och känslor av att höra det här?
Ja, men jag tänkte på det du sa, nämnde alldeles på slutet, att mamman vill ut till det verkligt vilda. Att det tror jag är en nyckel i att det här ska gå bra. Att det är väldigt, väldigt viktigt att det finns fickor med en väldigt, väldigt hög grad koncentration av liv. Och om det gör det, då kan det här väldigt vilda sprida sig till områden där det kanske blivit mindre liv. Rejäla reservat där vi ser till att naturen verkligen får bli frisk och bygga korridorer däremellan, och hur vi får det vilda att sprida sig är väldigt viktigt.
Thomas?
Ni ska inte fråga vad som är svårast, utan fråga vad som är lättast. För det är så mycket som är lätt som vi glömmer, och vi tror kanske att det vi gör idag är så effektivt, det är därför vi gör det. Men det vi gör idag är för att det är stora subventioner till just den verksamheten. Vi har ett extremt storskaligt jordbruk idag som inte alls är effektivt. Jag som nationalekonom tänker på att det som är effektivt använder naturresurser väldigt snålt. Som då helt enkelt är lönsamt om man ska verkligen beakta alla priser och kostnader som används.
Alltså vad är lättast då?
Det lättaste är att helt enkelt ta bort de dumma subventioner som finns idag och sen göra det på riktigt effektivt inom jordbruk och skogsbruk. Då blir det mycket lättare för lantbrukarna att få sin inkomst rätta, för att de får betalt för det de faktiskt gör. Och även skogsbruket. Regenerativt jordbruk och regenerativt skogsbruk, det är mycket mer effektivt och mer lönsamt redan idag. Så starta med det som är enkelt, så får vi genast en stor klimatnytta.
Björn, vad säger du? Skogsmannen?
Ja, precis. Vi har ju en 8000 biotopskydd i Sverige. Jag har flera på min mark, och det är som nyckelbiotoper, säger vi. Och det är samma ord egentligen. Och det är klart, det är jätteviktigt. Men det är också viktigt att vi är så effektiva. Och det är ju det som är grejen. Men det är så här, typ avkastning per ytenhet, det är viktigt i jordbruket och i skogsbruket. Och så där. Ska vi ha regnskogar kvar, så kan vi som inte bara vara lite halvslappa i hur vi använder den här marken. Det måste vi göra på bästa möjliga sätt. Så det är som en svår ekvation. Det är därför det med att bli vegan och sluta äta kött. Man behöver inte gå hela vägen. Men om vi bara minskar med say, 25%, så då kan vi radikalt sluta med avskogning i hela världen. Om man gör det på rätt marker. Så att det finns stora vinster att göra det genom att ändra lite grann i rätt riktning. Så kan vi få stora effekter på helheten.
Så det kanske vi har gjort då i den här framtiden. Den här tänkta världen där vi befinner oss nu. Där vi har klarat allting. Vad har vi gjort för andra viktiga grejer där för att lyckas med allt?
Jo, men det med transport är ju ganska enkel sak. Det blir mycket trevligare städer. Vi vill ju kunna transportera oss i trivsamt stadsmiljö. Och det blir ju mycket bättre när man inte har bilar som skapar massa barriärer överallt. Och det här är ju en ändring i design, som man säger ibland. Det är inte bara en ändring på marginalen, utan när någonting blir annorlunda. Man kan liksom ändra på hela designen, och då först då så ser man fördelarna. Därför är det så viktigt att man pratar om visioner och ser att man kanske odlar lite träd i staden och tänker att träden är bra, de är bra för koldioxidsänka och sånt. Men framförallt så blir det trevligare i staden, och då blir fler folk att gå och cykla om det finns bra cykelbanor igång. Så träden är inte bara en sorts naturbaserad lösning för koldioxid, utan det blir en social möjlighetsgörare. Och om man lyckas stänga av biltrafiken som man gjort då i Amsterdam och Paris och Gant, så blir det mycket trevligare på i staden.
Ja, men jag tyckte det är så roligt bara kort att inflika det med just de här självkörande bilarna. Det låter så high-tech, men bara, vi vet ju att bilarna står stilla över 90% av tiden, och parkeringar är som en tredjedel av en genomsnittlig stad i yta. Du kan ju öka utnyttjningsgraden 5 gånger. Det vill säga, en femtedel av bilarna kan utföra samma trafikarbete. då kan det ju bo många fler människor och göra städerna grönare samtidigt. Och få mycket bättre luft. Och det är som att det kommer att vara billigare att åka taxi än att köra en begagnad bil. Så det kommer ju ändra oerhört mycket, vare sig man vill eller inte. Så jag tror inte vi kommer att prata om pris vid pump 10 år. Det känns helt, det är redan nu lite obsolet att prata, fast man förstår att vissa grupper drabbas av det på landsbygden och sådär. Men att det är som den stora framtidsfrågan, vad ska kosta att tanka bilen, det är som, nej, det kommer vi inte att prata om ett decennium.
Okej, vi slutade prata om priset vid pump.
Ja, för 40 år sedan säger vi då, nu när vi är framme vid 2070.
Du bor kanske fortfarande inte i en stad, tänker jag, utan vad är den största förändringen som har gjorts där?
Ja, jag bor ju i Storuman i Lappland. Och där har vi liksom kämpat mot den här urbaniseringsvågen nu i snart 50 år eller någonting. Och vi tror ju att man hoppas, man lever mycket på hopp, de här berättelserna. Men jag tror att det kommer fortsätta, trenden kommer fortsätta, människor kommer i huvudsak att bo i städer, för det är så mycket effektivare på alla möjliga sätt. Den här drömmen om någon ny gröna våggrej, att man ska flytta ut på landsbygden för att det är så mycket bättre, det tror jag egentligen inte på. Men jag lär väl hålla fast vid mitt. Jag är 92 år då, 2070, och går runt där. För jag vill ju titta på min skog och hålla på och så.
Men Dante och... Ja. Vad är din andra son heter?
Simon, Lill Simon.
Lill Simon. Dante och Lill Simon.
Så det är ju en utmaning. Om man nu är framme 2070 så blir det där 50 år tidigare eller någonting. Då tänkte man oerhört mycket på vad ska man jobba med i framtiden. För det var diffust. Det var så lätt för mina farmor, farfar, mormor, morfar och sådär. Men det är redan nu är det som ganska svårt. En del som jobbar nu vet inte vad de ska jobba med om 5 år eller om 10 år. Och vad barnen ska jobba med, vad de ska lära sig i skolan. Så när man kommer fram dit till 2070, då var det nog befogat att man tänkte så. Det vill säga att man behöver ju faktiskt inte jobba.
Ja, du är där, du håller fast vid det.
Ja, om man kommer hela vägen med tekniken, vilket jag tror krävs. Är det som att vi har det riktigt bra, då är det nog högteknologispåret som kan göra det möjligt.
Ja, så viss teknik välkomnar jag jättemycket, men sen tror jag att det viktigaste är att vi frågar oss vilken teknik som vi faktiskt vill ha och inte bara gör allting som vi kan göra. För ibland så är det som är den tekniken som premieras, den tekniken som ger militära fördelar och som gör att man kan avfylla mycket folk och producera mycket och tjäna pengar. Så det är liksom det är vinsterna och militära fördelar som brukar ofta bestämma teknikutvecklingen. Och vi måste ju ha andra ledstjärnor. Och då blir jag glad när jag hör liksom ekonomer säga att nu ska det ju vara hållbarhet, så ska det vara som ledstjärnan i ekonomin. Inte bara allmän tillväxt, utan det ska vara hållbarhet. Och då är det som den tekniken som gynnar hållbarhet och som gör lättare att bli av med fossila och så vidare. Den tekniken är väldigt, väldigt viktig, så det måste liksom gynna rätt sorts teknik.
Rebecca, du började ju här med att säga att vi behöver mer liv och vi har gjort mer liv och vi har satsat på det som ger mer liv på planeten. Men vad är det vi har gjort då?
Jag skulle kunna dela en idé som kallas för Loud Summer. En del kanske har talat om en bok som heter Silent Spring eller Tyst vår som skrevs av Rachel Carson 1962. Den här boken fick enormt genomslag och ses ofta som liksom startskottet på den moderna miljörörelsen. Och i den så beskrev hon väldigt poetiskt och vetenskapligt hur bekämpningsmedel som DDT får först insekterna att dö, sen fiskarna och fåglarna att dö, andra däggdjur och människor också, och våren att bli tyst.
Fåglarna tystnar.
Fåglarna tystnar.
Vilken dystopi.
Vilket de ju också gör nu. Men den här boken fick i alla fall enormt genomslag. John F. Kennedy startade till exempel USA:s Environmental Protection Agency, EPA, som ett direkt svar på den här.
Miljömyndigheten
som ett direkt svar på den här boken. Och medans Rachel Carson själv blev stämd av kemikalielobbyn samtidigt som hon höll på att dö av bröstcancer, som ju var en av de sakerna som hon hade pratat om. Och jag tänker att om Silent Spring eller Tyst vår på något sätt är den perfekta beskrivningen av det vi inte vill ha. Alltså essentiellt att vi går mot mer död på jorden, vilket ju är det vi gör nu. Vi går mot en ganska snabb art död, så är det som vi borde satsa på istället och skapa istället en loud summer. Jag vet inte hur vi ska översätta det, men någon får gärna. Men en nästa årstid på jorden som karaktäriseras av att den spritter och sjuder av liv i alla former.
Ja.
Natur, kärlek, kreativitet, livskraft och att människan också har hittat sin plats i det här. Så jag tror att om några decennier så hoppas jag att vi inte är på en så kritisk punkt som vi är nu. Men där vi är just nu så tror jag att vi i nästan allt vi gör behöver ha liv som det centrala. I nästan allt vi gör behöver vi fråga oss, leder det här till mer liv eller död på planeten? Är det här essentiellt? Är det här bra? Är det här hälsosamt? Är det här välmående? Så jag tror att vi behöver också ta hela hållbarhetsfrågan och göra den till något väldigt jordnära och någonting som är för alla.
Mm.
Vilket det är, såklart.
Så vad har vi gjort då?
En sak är att skilja mål från medel. Alltså någonstans längs vägen har vi hittat på många teknologier, organiseringsformer. Och vi har skapat de här av en anledning. Men det är inte säkert att de system som vi har byggt idag är konstruktiva för det som är allra viktigast för oss där vi är nu. Sen tror jag att tid är en nyckel.
Mm, hur då?
Jag tror att det är en förutsättning att det här ska gå bra, att vi ger oss friheten att ha tid. Att sätta oss ner, att må bra och att komma samman. Jag upplever att samhället just nu, allting blir mer komplext. Och jag upplever att många är mer stressade än någonsin. Det här i sig är ett demokratihot. Att det gör att vi inte har tid att organisera oss och komma samman. Och vad är den enda sak jag kan göra som gör att allting annat blir enklare i mitt liv? Och jag tänker att för mig är det tid. Allting, helt andra saker blir möjligt om jag får tid.
Mm.
Jag jobbade som konsult fram till i somras och då bestämde jag mig för att nu ska jag pausa för att frigöra mer tid för att kunna tänka de stora tankarna och läsa böcker och så vidare. Jag fick så oerhört dåligt samvete. Det kändes som att jag hade gjort någonting helt förbjudet. Man får liksom inte lämna pengar på bordet. Det är dumt. Så här. Men det var ju helt i linje med det jag vill göra. Men ändå, det satt så långt inne och fattade det beslutet. Och hela vår reklam- och kommunikationsapparat är ju uppbyggd för att få oss att vilja göra vissa saker. Och det kräver väldigt mycket styrka av oss att så här, är det här i linje med det jag vill? Vad är tillräckligt för mig? Nej, tack. Nu vill jag ha tid istället. Men jag tror att tid kommer vara en avgörande faktor för att vi ska ta fram de här nya berättelserna. Varför upprepar vi bara de gamla negativa berättelserna? Jo, för ingen tar sig tid att sätta sig ner och skapa de nya. Det tar tid att skapa nya berättelser. Eller nya politiska förslag. Vi kan säga att BNP är dåligt i 20 år till exempel. Men det är bättre att vi sätter oss ner och tar fram nya lösningar. Eller nya självkörande solcellsbilar. Eller vad det nu kan vara. Tid är avgörande, tror jag.
Mm.
Nej, men jag är enig. Eftersom jag själv har varit sådär frontrunner. Alltså man försöker gå före. Så vad kan en... Vad ska man sträva efter? Att köpa mer saker och sådär. Om man som uppvärderar tiden och att tid blir status. Även bland de största stjärnorna, om det var David Beckham och Zlatan, vilka nu är. Att ha tid, det skulle som kunna dämpa någonting. Och att det i sig är något positivt. För nu är det inte självklart att om du tjänar dubbelt så mycket pengar att du kan byta det till någonting som du egentligen behöver. Man har en diskmaskin där det är som ingen poäng att köpa en till. Och de som tjänar en par miljoner per år kan ha ett lite finare hus, men det adderar ganska lite.
Mm. Var det det som hände då, Thomas Hahn, att vi helt plötsligt fick mer tid?
Ja, det blev en del viktiga arbetskraftsreformer som gjorde att vi fick lite mer tid faktiskt. Och det gäller både småbarnsföräldrar och andra som helt enkelt jobbar för mycket. Mm. Och så blev det konflikt hemma, det blev tjat. Men sen var det också en sak till, att vi blev påminda om att ekologi och ekonomi är samma ord. Det handlar om vår hushållning med vårt hus på vår planet. Vi är ytterst beroende av en välfungerande planet, vår ekosystem, för att kunna ha bra liv. Och det är de två målen som finns. Allt annat är bara instrumentellt. Så måste vi ha en välfungerande ekonomi, behöver teknologi, behöver ett regelverk, behöver demokrati, beslutsformer, så att vi kan få ett bra liv och vi kan säkerställa planetens välmående. För om vi inte har välfungerande natur, då kan vi inte leva bra liv heller liksom. Så vi kom från naturen, vi är en del av naturen. Den insikten kom där i samband med den nya ekologiska framväxten liksom.
Du nickar, Björn.
Ja, men jag brukar ibland tänka den här tanken att vi är lite som fång där, att vi är kronans skapelse på något vis. Att alla berättelser som vi producerar, religioner och ideologier, bygger lite grann på det, men nu börjar vi som förstå att vi är ju faktiskt bara en del av naturen. Och hela människans historia har vi som varit mitt i näringskedjan. Liksom. Mm. Både vi har ätit andra djur, men vi har också varit bytesdjur. Och så har vi levt en ganska kort period när vi har trott att vi har varit gudomliga. Men det är vi ju inte. Så att se det där, att vi är en människoart bland arter på den här planeten, och det är en planet och det är den vi har att förvalta. Då får man det perspektivet i den enorma världsrymden. Kan vi enas om att det är så, då har man väl ändå bra förutsättningar att hitta på lite bättre berättelser.
Mm. Du, när mitt engagemang för en hållbar framtid blev starkare kan vi väl säga, det var när jag själv fick barn för 30 år sedan. Björn, du och Heidi, ni har ju två pojkar.
Mm.
Vad ger du dem för bilder idag? Så här kan framtiden bli.
Ja, jag pratar ungefär om de här sakerna som jag pratar här idag. Jag är inte jättearg på min son Dante om han är lite slarvig med tyskan eller någonting. Det är nog viktigare att han hyllar det här med livet, kompisarna, relationerna. För det är det som jag tror kommer att vara kärnan. Människor vill vara människor. Som det enda som är på arbetsmarknaden, så tror jag ändå att vi vill ha ringa till något sådär företag. Jag vill inte hamna i en automatisk telefon. Jag vill prata med människor. Och det är ganska trevligt jobb att prata med människor. Men nu går det som att alla de här ytorna där vi träffar människor, så kan man som ta bort människor från. Men det tycker jag man ska ta tillbaka. Om det är vård, skola, omsorg eller telemarketing, så människor har ju som en roll att fylla där i att vara människor. Men maskinerna kan göra det jobbiga, sliter ut och så, allt är tråkiga. Det har jag inget problem med. Men människor vill vara människor, och det tror jag finns en framtid för. Okay. Det coachar jag dem i.
Hur coachar du dem i det då?
Ja, men det är se till att man lär dig att vara en bra kompis. Punkt, det räcker egentligen. Det är viktigare än betygen.
Okej, okay. Och det kommer de att ha bäst nytta av också i den där nya världen?
Jag tror det.
Thomas?
Relationer är det som skapar hälsa, skapar lycka. Och det är det som värderas minst i vår ekonomi faktiskt. För det är pengar som värderas. Och det är pengar som ger status och politisk makt också. Ja, det vi lyckas då med på slutet av 20-talet och 30-talet, det var att skapa de här visionerna. Att vi är en del av naturen och vi måste vårda naturen i första hand. Och sen ska vi ha teknik och regelverk som stöder en sån utveckling. Vi förstod liksom detta.
Rebecka Karlsson, vad tänker du då?
Jag tänker att en sak som också händer nu när omvärlden blir allt mer disruptiv och föränderlig, det är att man kanske fokuserar lite mer på det lokala. Och det finns någonting i att försöka skapa det som är väldigt välmående i det lilla. Att välja en plats på jorden, en plätt på jorden. Ta hand och koppla an till den naturen och de människor man har där. Och hur kan vi skapa en loud summer i det lilla? Och vad är principer för det? Och hur kan vi sen sprida det eller skala upp det på olika sätt? Och så.
Mm. Så vad var det vi gjorde där 2025-2030 då? Blev vi mer lokala igen?
Jag tycker nog det här med världsordningen är det viktigaste. Alltså det är lite som att för, jag vet inte hur många hundra år sedan man kom fram till att jorden inte var centrum av solsystemet. Och nu är det som att vi år 2024 ska inse att människan inte är centrum av biosfären, utan att livet självt är det, och som vi ju såklart är en del i också. Men det finns också en rikedom i det, tycker jag. Att koppla an till livet igen. Många människor i Sverige kanske inte har en uttalad religion, men det finns någonting som är väldigt närande för själen ju, i att bli mer nyfiken och koppla an mer till naturen igen. Jag har liksom varit lite smått besatt av de här frågorna nu under hösten. Och det är som att när jag är ute och går så tittar jag på natur på ett annat sätt. Jag ser ett annat ljus, eller vad är det för energi där bakom egentligen? Vad är det för flöden i omlopp? Och kan jag koppla an till det där och sådär? Att det är nären själsligt också, redan nu ju. Det finns någonting i vårt relaterande till liv och till naturen som kan vi se det som att hon eller det vill att vi ska lyckas. Kan vi liksom kroka arm med livet och att det finns någonting som kan nära oss redan nu i det. Inte bara sen när det har gått bra eller inte bra.
Mm. Och naturen kan rädda oss, men bara om vi räddar den först, som Inger Andersson sa.
Mm.
Tack Rebecka Karlsson, tack Björn Ferry och Thomas Hahn som var med i Klotet idag.
Mm, tackar.
Tack.
Och vi som har gjort programmet är Daniel Värjö, tekniker Elvira Björnfot, producent Peter Normark. Jag heter Marie-Louise Kristola.
Och det här var alltså en återutsändning från december 2024.
Trump har ju gått fram hårt i världspolitiken på sistone. Hur många luckor finns det för Kina att utnyttja här, Moa Kärnstrand?
Ja, men det finns ju som en hel god schweizerost full av luckor för Peking nu.
En god ost, hur smakar det där, Hanna Sahlberg?
Ja, i Peking så smakar den ju gott just nu.
Lyssna på radiokorrespondenterna Kina när du vill i appen Sveriges Radio Play.
Lite senare nu på eftermiddagen kommer ut ett nytt avsnitt av USA-podden. Och idag onsdag har vi också fått det här.
I år är det 80 år sedan andra världskriget tog slut. Krigsåren och tiden efter kriget är förstås kända för sina tuffa förhållanden och villkor. Men ransoneringar och begränsningar gav också upphov till stora innovationer inom modet. Innovationer som påverkar hur vi klär oss än idag. Lyssna på Samtal med stil om hur kriget påverkade modet. När du vill i SR Play.
Imorgon är det röd dag och ledigt för P1-morgon om inget oförutsett inträffar. Istället planerar vi att sända flera andra program, bland annat det här.
På en brygga pratar jag, Marianne Greip, och prästen Aron Orava om det heliga vattnet. I Sápmi finns reporter Lisa Henkov och sångerskan Ellen Taylors.
Den judisk-kristna skapelsemyten berättar om det mörka och djupa kaosvattnet som täcker jorden.
Vattnet är moder till det födda universum och upprätthåller alla skapelser. Dess källa och början är i rymden.
Precis som åns grumliga vatten reflekterar fullmånens ljus så speglar mitt sinne världen oavsett vilka tankar, känslor eller omständigheter som är närvarande.
Inom islam är inte vattnet bara en fysisk substans. Det är en symbol för renhet och förnyelse.
Det heliga vattnet. Direkt sänd på Kristi Himmelfärdsmorgon klockan 8-10 i P1.
Imorgon alltså i denna radiokanal. Imorgon torsdag på morgonen. Under en lång period har blåmusslorna vid den svenska västkusten minskat och forskarna vet ännu inte varför. Men så i somras hände någonting. Vi ska nu sända ett naturreportage av Jenny Berntsson Djurvall som åkte till Tjärnö strax söder om Strömstad. Där jobbar marinbiolog Kristin Appelqvist.
Här har vi ett gäng blåmusslor. En rejäl hög faktiskt. Den ligger i dubbla lager tror jag.
Oj.
Och faktiskt en annan sjöstjärna uppe på det också.
Sommaren 2024 kom observationer från hela västkusten. Blåmusslor som minskat så länge var tillbaka. Och nu ses mängder med sjöstjärnor.
Redan i höstas och nu så ser vi också sjöstjärnor. Det är ju väldigt temperaturberoende hur aktiva de är och om de går ner på större djup eller om de stannar kvar. Nu när vi inte har isläggning i år här så verkar de vara kvar vid strandkanten.
Naturmorgon har åkt till Tjärnö-laboratoriet i norra Bohuslän för att träffa marinbiologen Kristin Appelqvist.
Det är lite tomma skal också här.
Kristin har dragit på sig gröna vadarbyxor och blå galonhandskar som räcker upp till armbågarna.
Är det kallt?
Nej, inte än så länge. Jag är ju vinterbadare så jag ska nog klara det här, men jag har ju bra utrustning.
Uppe på bryggan skiner februarisolen och ger en aning mildhet i luften. Nere hos blåmusslorna är temperaturen runt 3-4 grader.
Den kanske har blivit uppätna.
Hur kommer det sig att det plötsligt är så gott om blåmusslor i Västerhavet? Och hur gynnar det sjöstjärnor? Det ska Kristin förklara. Hon plockar upp en liten blåmussla.
Den här skulle jag kunna säga. Den här är ju, vad har vi där? Tre, fyra.
Den en blåmussla.
Ja. Mm. Och så är den väldigt fin i skalet. Den har inte så mycket påväxt av mossdjur och anemoner och hydroider. Utan den här är ju väldigt ren.
Vad är det som gör att de sitter precis så här tätt på samma ställe, Kristin? Blåmusslan alltså?
Ja. Dels är det ju mycket slumpen som gör var de hamnar någonstans när de sprids i sitt larvstadie. Och är då redo att hitta en plats att sätta sig på. Var befinner de sig just då och hur är botten där? Är det, finns något hårt? De kan inte slå sig ner på ett litet sandkorn bara, utan behöver en lite större fastare yta. Så bottensubstratet och tajmingen så att säga, att de kom in här tillsammans så många just då.
Men det är sand och grejer runt här, men då är det några stenar och sånt under dem här, eller?
Ja.
Det är ju lite stora stenar också.
Och sen kan de flytta sig lite, så jag tror det viktigaste är när de är riktigt nysättlade, att de har slagit sig ner precis, då är det, behöver det vara lite stilla runt sig, så att det, de som sätter sig på lite sandkorn, de kanske mal sönder eller kommer bort därifrån, men de som har satt sig på lite större, det kan vara ett snäckskal, musseskal, sten, lite större, hårdare. Mm. De börjar växa och sen kan de krypa lite, de har en fot, så de kan vara ganska aktiva, framförallt när de är små. Men även som vuxna har de förmågan att flytta sig något. Så det kan ha gjort att de breder ut sig på en yta.
Så att alla, de får liksom sprida sig lite så att alla får plats typ. Ja. Eller de kanske inte bryr sig om de sätter sig på varandra. Men de kan flytta sig lite. Det är ju häftigt.
Ja, det är det verkligen. Och man kan se den här foten ibland sticka ut och hur de drar sig bort. Och så har de en körtel som de producerar en tråd som kallas för byssustråd. Och den gör att de sitter fast med den sen då. Och det kan de göra, om de gör en tråd lite längre bort så kan de också dra sig framåt med hjälp av det. Sätta sig fast. Ja.
Okej. Men blåmusslorna har varit borta en längre tid, Kristin. Det har vi hört många, inte minst folk som badar eller äter musslor, så det finns inga musslor. Och sen i sommaren 2024, då händer det någonting här.
Ja, precis som du säger så har vi, allmänheten är väldigt viktiga ögon där ute och rapporterar om förändringar. Och det är många av de här som har fiskat krabbor som alltid har krossat en blåmussla. Och det kan vara lite äldre generation som är med sina barnbarn och som verkligen sett förändringen. Så det har vi ju ändå tagit in rapporter på. Men sen så just för att säga det vetenskapligt, då behöver man ju jämförande studier och historisk data. Men det vi är överens att blåmusslorna hade en markant nedgång under de sista 15 åren kan man säga. Mm. Men i somras då, då var det lyckosamt för dem. När de släpper sina ägg och spermier och befruktning i vattnet, det fanns mycket planktonalger för dem att äta då, och så strömmarna förde dem in till svenska västkusten då. Och rikligast där vi har sett mycket sättling, det har varit kring Orust och Byfjorden. Där är det gigantiska mängder. Men även liksom hela kusten där musslor brukar slå sig ner.
Mm. Och nu då, nu kan man se mängder med arten vanlig sjöstjärna på västkusten. Och förklaringen är ganska självklar. För deras favoritmat är blåmusslor.
De är ju inte
jättesmå. Men du, förklara nu. En sjöstjärna är ju ändå, visst den har ju de här, den är ju skrovlig att ta på och sådär, men det är ju ändå liksom ett mjukt djur. Och blåmusslan har sitt skyddande skal. Hur kan en sjöstjärna äta en blåmussla?
Ja, den har lite olika tekniker för det. Och jag ser faktiskt, kolla här nere sitter det en som äter. Ska vi se om jag tar hoven, det är lite djupt. Så kanske vi verkligen kan se vilken taktik den här utnyttjar just nu.
Kristin plockar upp en lila färgad, femarmad sjöstjärna. Och arten är alltså vanlig sjöstjärna.
Nej, jag får se om jag når med
ärmen tror. Är för djupt armen. För handskarna.
Nej, den slutar äta.
Sluta
den här
med.
Magsäcken är ute.
Jag får se.
Den har liksom... ser du att det är lite slämmigt där? Eller som en hinna som ligger i mitten där.
Ja, jag visst.
Så mitt under sjöstjärnan, centrala del, där är munnen.
Mm.
Och den har två sätt då att kunna äta. Den här som jag tog upp nu, den står på tå kan man säga. Den är ju
ihop. Den ser ut som en tulpan. Den har liksom krullat ihop.
Och den har ju format sig efter blåmusslan.
Ja.
Och antingen då så kan den, det är en kamp här, dragkamp. Klarar den av att öppna musslan, bända isär skalen lite grann. Så räcker det med någon millimeter så kan sjöstjärnan skicka ut enzym från magsaft. Som bryter ner musslans muskler och så kan han slurpa i sig hela det här innehållet. Så de äter inte skalen utan...
Det är inte som att de slurpar i sig en musslor och spottar ut skalet.
Det kan de göra. Det är den andra tekniken. Ja. Lyckas de bara bända upp, och det är ju ett förhållande på hur stor sjöstjärnan är kontra musslan, vad den orkar där mot för musslan har en jättestark slutmuskel. Det är ju en försvarsmekanism för den. Men känner den ändå att ja, men den här storleken, ja, jag ska ha den här musslan helt enkelt. Då kan jag göra ett försök att kränga ut hela magsäcken och innesluta musslan där. Och då blir det syrebrist. Och då öppnas ju musslan. Och så kan han skicka ut de här enzymerna och bryta ner det mjuka.
Men det tar en liten stund, eller?
Ja, det gör det. Men det, alltså, det går ju relativt fort. Ja, ja.
Men du, denna sjöstjärna då, som du tog upp, som har format sig som en tulpan, kränger sig runt musslans skal. Den är 4 centimeter i diameter, säger vi.
Den är...
Kan den på riktigt öppna en mussla som är 3-4 centimeter lång?
Ja, det skulle den kunna göra.
Marinbiologen Kristin Appelqvist sist i detta naturreportage av Jenny Berntsson Djurvall. Nu senaste nytt från Ekot Radiosporten och sen direkt här i denna kanal, talkshow i P1. Klockan är 3.
I en domstol i Frankrike dömdes idag en pensionerad kirurg som erkänt våldtäkter och sexuella övergrepp på närmare 300 patienter till maxstraffet 20 års fängelse, rapporterar AFP. Övergreppen ska ha pågått i mer än 2 decennier och den omfattande rättegången mot den pensionerade kirurgen varade i 3 månader. Socialdemokraternas partikongress är sedan en timme inledd och i sitt öppningstal talade partiledare Magdalena Andersson om att stärka samhället.
De beslut som vi ska fatta under de kommande dagarna, det handlar ju inte om oss som vårt parti. Det handlar om Sverige. Det handlar om att vi ska lägga fram en politik som stärker vår motståndskraft. Som löser de samhällsproblem som Sverige står inför.
Ja, under 5 dagar ska Socialdemokraterna hålla kongress och staka ut vilken politik de ska föra under de närmaste åren. I sitt öppningstal pratade Magdalena Andersson bland annat om situationen i Gaza, vinster i välfärden och det svåra ekonomiska läget. Hon kritiserade också regeringen på flera punkter.
Vi behöver se till att samhället kliver fram, att vi tar kontroll över utvecklingen, ökar rättvisan. Men det kräver en ny riktning. Det kräver en kraftansträngning, men framför allt, partivänner, det kräver en ny regering.
Vår reporter Emilia Aro. Efter en dödsolycka i Malmö i april när en banarbetare dog och en skadades allvarligt sedan de blivit påkörda av ett tåg kräver nu Transportstyrelsen ytterligare åtgärder omedelbart av Trafikverket. Myndigheten menar att de insatser som gjorts inte räcker och Transportstyrelsen har utfärdat vitesföreläggande om totalt 48 miljoner kronor om Trafikverket inte senast den 5 juni vidtagit fler åtgärder för att öka säkerheten. På Stockholms slott belönas just nu ett 20-tal personer för sina insatser med kungliga riddarordnar. Förra året delades det ut för första gången på 50 år och i år får bland andra skådespelaren Marie Göransson och journalisten Ulf Elving utmärkelser. Och så här lät det när kungen inledde ceremonin.
Min förhoppning är att era insatser ska tjäna som inspiration både för nuvarande och framtida generationer.
Kvällen blir på många håll solig, men i landets sydöstra och nordligaste delar dröjer regn kvar och i Jämtlands län väntas regn eller åskskurar. Och det avslutar Ekonyheterna med Julia Brynolfsson.
Radiosporten börjar med fotboll. Lina Hurtig är tillbaka i landslaget efter en tung period i fjol med skador och mentala utmaningar som ledde till att 29-åringen var borta från fotbollen i 8 månader.
Det var en jobbig och tid för mig och en välbehövlig paus från det mesta.
Funderade du någonsin på till och med sluta spela fotboll, eller hur var det där? Hade du kvar liksom glädjen till sporten, eller?
Nej, det var, vad ska jag säga, det var absolut ett alternativ under en period.
Reporter William Grönlund. Finansmannen Christer Gardell har tidigare satsat miljonbelopp på svensk idrott, och nu har han valt att sponsra beachvolleyballduon David Åhman och Jonathan Hellwig.
Verkligen kul att han vill fortsätta satsa på idrott och att han ville hjälpa oss också. Känns ju verkligen kul, och det är ju lite av en trygghet liksom för oss de kommande åren.
Säger Hellwig.
Där är P1, Sveriges Radio.
Välkommen tillbaka till talkshow, Björn Werner.
Men tack så mycket.
Om du skulle beskriva dig själv med två adjektiv och ett verb, hur skulle det låta?
Ja, lättkränkt, snabbtänkt och så var det ett verb också.
Ja.
Skriver.
Bra. Bra. Om du skulle beskriva dig själv som yrkesman, hur låter det då?
Ja, men vi säger väl ändå kulturjournalist.
Ja.
Det känns rätt.
Som pappa?
Kulturjournalist, pappa och bloggpojkvän.
Ja. Om du skulle beskriva dig själv som djurvän, är det något särskilt du vill framhålla?
Jag vill inte beskriva mig själv som djurvän. Så jag vet inte om jag tänker framhålla det. Men det är viktigt att klappa djur med hårs, är väl ändå ett medskick jag vill göra.
Ja, du har vissa kunskaper ändå.
Absolut.
Det är starkt. Även om vägen inte alltid var i rak, för lyckan kommer sent för någon som mig. Men hjärtat skulle leda mig till dig. Även om jag fick genomlida allt det där som hänt, hade jag gjort det om och om igen. Tusen gånger om, jag skulle falla för dig tusen gånger om. Kan bara vara du för du. Det var Parhams nya Falla för dig. Sommargung, eller hur?
Ja, det låter lite trendigt.
Ja. Välkommen till en talkshow där Katrin Zimmermann fortsätter att lysa med sin frånvaro. Så idag är det alltså Björn Werner och jag, Jonas Bonnier, som ska guida er genom blindskär och kobbar den kommande timmen. Igår, Björn, så delades Polarpriset ut under högtidliga former på Grand Hotel i Stockholm. Ett evenemang som direkt sändes i TV4. Jag hade faktiskt förmånen att vara där.
Berätta mer. Tack.
Vi pratade ju med Nils Langen här i måndags om en av pristagarna, Herbie Hancock. Och jag skulle vilja påstå att rent musikaliskt så var den här Polarprisutdelningen den bästa någonsin, tror jag faktiskt. Adam Lambert, som numera är vokalist i rockgruppen The Queen, han gjorde en sånginsats som till och med imponerade på hans egna gruppmedlemmar. Hur? Alltså resten av The Queen.
Såg du det på scenen, att de tappade hakan?
Jag fick faktiskt detta som skvaller efteråt. Ja. Miriam Bryant en Queen-klassiker på ett sätt som fick Brian May, den här gitarristen i Queen, att avbryta en pågående tv-intervju bara för att berömma henne.
That's such a beautiful interpretation, yeah. I feel very honored. She's amazing. You are amazing. Just amazing. We're all like hearts in our mouth. Beautiful.
Thank you so much. That means so much to me.
Och man blev lite nationalistisk, för att hon var den första svenska artisten efter en lång rad väldigt framgångsrika utländska artister. Så kände man bara, hon nailade det. Fantastiskt. Men kvällens stjärna var nog oväntat nog pristagaren Barbara Hannigan, som är sopran och dirigent och som vid middagsbordet nästan dansade byxorna av kungen faktiskt under alla de här rocknumren.
Okej.
Och sen framför allt Esperanza Spalding. Är det någon du har koll på, Björn?
Nej.
Det har jag. Esperanza Spalding är den amerikanska jazzbasisten. Hon är ganska ung. Hon började väldigt ung och spelar elbas, sjunger, och nu sjunger hon på ett sätt som de som såg det på tv, det är märkvärdigt. Men redan när hon var drygt 20 så var hon liksom en sensation i jazzens värld. Och igår var hon i Stockholm. Och jag måste säga att för första gången var jag direkt starstruck. Jag vågade inte ens gå fram och säga hur mycket jag tyckte om det. För att hon var så cool. Så här låter hon. Ja,
en mycket liten kropp som står med en väldigt stor ståbas. Det gjorde hon igår också och spelar ju så otroligt. Det är så lätt när hon spelar. Det är fantastiskt faktiskt.
Det är ändå konstigt att inte våga gå fram. För jag har ändå förstått att man får dricka hur mycket man vill på Polarpriset.
Mm. Det är den detalj som du har fäst dig vid.
Jag var ju faktiskt där förra året. Och det var väl det jag framförallt kommer ihåg från Polarpriset 2024, ska jag säga.
Trots det så vågade jag inte. Björn, det kom nya opinionssiffror idag från Indikator och Sveriges Radio. Följer du sånt?
Jag lyssnar på Sveriges Radio. Ekot, de dyker upp där titt som tätt, opinionssiffrorna.
Ja, men verkligen. Man tänker, har det gått en viss inflation i antalet opinionsinstitut och opinionssiffror som publiceras?
Alltså opinionssiffror kanske, men alltså just Indikator, det är ju verkligen partiskt eftersom jag gick i samma klass som dem en gång i tiden. Så jag,
eller... alltså som dem? Alltså vilka är dem?
Indikator. Ja, han som läser upp, Fredrik Oleskog som de alltid ringer.
Okay.
Vi var forskningsassistenter samtidigt på GU. Uh-huh. Så jag känner ju alltid lokalpatriotismen och också någon form av kollegial glädje slå när jag hör någon prata. Så jag känner, toppen, kör på! Fler institut!
Okej, ja, men det är trevligt. Sen valet så har ju det rödgröna blocket legat bättre än det blå. Idag är då skillnaden i den här opinionsmätningen som kom idag, skillnaden är större än någonsin, drygt 10%. Då räknas ju Centern till det rödgröna blocket och Centern ökar ju genom den så kallade hatteffekten. Kortsiktigt så är kanske då den mest remarkabla siffran ändå Moderaternas tapp. Turerna omkring våra säkerhetsrådgivare Landerholm och Thyberg har säkert kostat Moderaterna en hel del. Det här med Björn, att media alltid vill ha en kommentar i anslutning till alla de här opinionssiffrorna och politiker alltid lite blygsamt när det är goda siffror säger att ja, det kanske man inte ska fästa sig så mycket med, men det är ju klart att, och när det är dåliga siffror